Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en särskild naturtyp. En särskild sorts skog som uppstår tack vare en dimma som bildas av det forsande vattnet. Det kallas forsdimmeskog och den är hem för många ovanliga och hotade lav- och mossarter. Idag ska vi få följa med Naturmorgons fältreporter Jonathan Martinsson som tillsammans med naturvårdsbiologen Fredrik Larsson ger sig in i forsdimmeskogen vid den brusande älven.
Det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall, så att det behålls en jämn fuktig miljö. Alltså nästan hela, ja, inte hela året då, för det blir ju, här fryser det på och blir vinter, men stor del av året är det fuktigt och det är en bra plats för mossor och lavar att växa. Och jag har ju med mig här Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog. Det här är ju ditt område kan man säga.
Ja, temat idag är ju lavar och så det ska bli spännande. Jag är ju egentligen då en mossexpert här, men vi kommer även klämma in mossor lite senare här, så att ja, det här blir riktigt kul.
Och den här Handölsforsen i västra Jämtland, det är ju ett populärt utflyktsmål för att åka och titta på den här mäktiga vattenmassorna som letar sin väg ner från fjällmiljön som finns här några kilometer högre upp, eller någon kilometer. Men det är vårflod nu, det är extra mycket vatten. Och då skapas den här unika miljön som har varit upptäckt av lavintresserade under ganska lång tid.
Ja, man har väl ända sedan, om det är 1860-talet, mitten där någonstans, upptäckt de här lavarna som är speciella här. Och utifrån den tiden har man utvecklat och förstått. Och det är väl i Norge man beskrivit samhället kanske då som är de här forsdimmeskogsarterna. Men det här är ju väldigt känt område och det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här, det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, och vi står ju som sagt i en sänka, alltså alldeles intill forsens slut kan man säga. Och det, man känner ju ett liksom tunt lager av vattendroppar som hela tiden kommer över oss. Och det är det som är hemligheten bakom den här miljön.
Och det är, du känner även att det är en kyla, lyfter man upp handen så blir det så här ett kalldrag. Och det skapar ju kanske en mildhet att hålla nere temperaturen. Att även en soliga dagar så är det antagligen milt här, eller hur man ska uttrycka det liksom. Och det är egentligen inte, och vi ska sitta på det alldeles snart, att det inte är den direkta, den här sprayen, där klarar inte samhället, utan vi ska exakt som vi gör nu, att gå in, gömma oss lite bakom, och då får vi den här höga humiditeten där på grangrenarna. Det är där vi nu ska titta liksom, och det är där de trivs. Det är där som i Göteborg vi säger det är riktigt gött.
Ja, ja, vi ska titta ännu mer på det göttiga området här i vid Handölsforsen. Men jag tänker, vi ska väl, alltså vi står i forsdimmeskog nu, men bara några meter bort här finns en forsdimmeäng som är en annan miljö. Ska vi våga oss ut lite kort på den bara?
vi tar oss an här.
Uppleva hur det är om man närmar sig forsen ännu mer. Då får vi gå upp här för en brantsluttning. Och man hör ju här vattenmassorna. Ni ser vid Handölsforsen också. Och nu blir vi helt plötsligt duschade, Fredrik. Jag tror vi får nöja oss här.
Ja, det är nu vi är dränkta av vatten. Och det är också en förutsättning för den här forsdimmängen som vi står på nu. Och det är att, och då måste man vara på vintern för att förstå, det är att vattnet fryser helt enkelt. Det blir sån enorm iskompakt här och knäcker den vedartade busk- och trädvegetationen. Och så blir det en naturlig äng. Och det är väl en av Sveriges minsta naturtyper habitat egentligen till ytan. Och vi kan inga arter till det sådär. Men att ska man leta, var är forsdimmeskogen? Då kan man se forsdimmeängen först. Och sen kommer vi in på några träd som vi ska nämna här snart, kanske, ja, liksom hur de ser ut.
Ja, men vi kan säga att det växer granar här i den här zonen alldeles intill Forstimängen. Och de är ju helt översållade av... Alltså de är svarta av...
Ja, de är svarta av... blågröna alger heter det, alltså cyanobakterier, och även ibland kan de vara orangea, rödaktiga med trentipolealger, och det är ju en av de här komponenterna i cyanolavar som vi ska titta på i det här samhället. Så att de är liksom, det blir som en gödsling, de är kolsvarta, och ser man de träden precis bakom Forsdimmeängen, då går vi in i Forsdimmeskogen, då är vi där.
Ska vi fortsätta lite längre in och komma bort från... Okej, nu kryper vi in här under.
Ja.
För nu har vi en gran här. Och om jag inte minns fel så har vi en art som heter västlig gytterlav som växer på den här.
Ja, precis. Och det är ju en av kronjuvelerna, hur man ska uttrycka, för den här typen av skogar. Och tittar man utbredningen på den i Sverige så hör den ju till Sydvästsverige, Dalslands inland, i lövskogarna där, så där trivs den, och kanske Borås. Men här uppe hänger den kvar i någon typ av liknelse då, alltså helt enkelt en regnskog. Det forsar här och bildar regn, så att det liknar en regnskog helt enkelt, och möjligtvis är en regnskog såklart. Så vi ska titta på den, och den har ju då... den är ju väldigt grå. Det är en cyanolav då, med en grå bål, och sen rikligt med såna här apotesier som det heter på. Och förhoppningsvis kan ni hitta en bild. Och att den är här uppe, den finns, vad är det, tre lokaler kanske i Jämtland. Och det är det som är i Norrland, eller hela norra Sverige om jag minns rätt. Sen får man gå över till Norge och Västlandet och hela de här regniga områden.
Ja, västlig gytterlav alltså. En av de här bekantskaperna man kan göra i Forsdimmeskogen. Och vi ska fortsätta uppehålla oss här och titta på några fler av arterna som trivs i den här fukten.
Ja, det här är kronjuvelen, den håriga skrovelaven.
Den sticker ut. Den är lite så där stålgrå, duvblå.
Ja, och även frostblå. Jag försöker få de här liknelserna då. Och det är min viktigaste karaktär för att skilja den från skrovelav. Det håriga är... Det är även skrovelav lite hårig, nämligen den vanliga. Och det är cilier på undersidan och även upp på kanterna. Och minns jag rätt så ska den här håriga skrovelaven ha... cilier då, hår även upp ovanpå, på kanterna på ovansidan, men det finns nog bara på väldigt unga skott.
Och den här laven är ju bara några centimeter, täcker en bit av en tunn gren här. Vi står ju nästan inne i den här granen nu, men du sa till mig igår när vi var här och tittade att man aktar grenarna. De är värdefulla, varenda liten gren, för det är fullt av olika sällsynta lavar.
Ja, för innan här nu så nämnde vi de här svarta stammarna och grenarna. Nu kommer vi ner in i den riktiga Forsdimmeskogen ännu mer. Då byter det karaktär till att kvistarna, kvistsamhällena, de yttre, är liksom helt inkrusterade i cyanolavar av olika slag. Vad vi ser här framför oss är, först har vi den håriga skrovelaven. Tittar man längre ner åt sidan så sitter något som heter forsgytterlav, en liten cyanolav också, som är brun. Och den sitter bara på små grenar, alltså små grenar på kvistarna så att säga. Så att bara genom att titta på den kan den ramla av. Sen kan man gå ner och hitta en annan duvblå, frostblå, och det är då grynlaven. Och den är väldigt grynig då istället.
Grynlav alltså.
Ja.
Vi ska röra oss lite här för att komma undan det värsta bruset. Men vi har ju även, nu har vi tittat på lavar på granar, men vi har en rönn här borta som är ännu närmare forsen. Men där växte en annan rätt ovanlig art.
Ja, precis. Att vi var inne på granarna, men man kan också börja titta på runn eller gråal som är... då ett slätbarkssamhälle av lavar och mossor, men i synnerhet lavar. Och här var länge den enda kända lokalen i Sverige, om jag minns rätt, av forskronlav. En liten, lite rödaktig historia som du knappt ser med luppen ens på en flerstammig runn i liksom den här optimum av forsdimma. Och den andra laven, och det här är ett av de enorma fynden i Sverige egentligen som definierar något nytt för oss, det är att uppe på Gråål en bit upp här har man hittat en art som tyvärr nu inte har ett svenskt namn, Ramboldia subcinnabarina. Och det är en art som norrmännen har jobbat med som en av de viktigaste arterna för att definiera lövrik boreal regnskog.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om forsdimmeskog. Reportern Jonathan Martinsson och naturvårdsbiologen Fredrik Larsson vandrar vidare uppåt längs Handelsforsen i Jämtland och tar sig ända upp till fallets topp och ser ännu fler arter.
Vi har ju hunnit kika på en hel del lavar som trivs i den här fuktiga miljön som forsen skapar. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog är du, och du är med här och guidar bland alla arter i forsen.
Ja, och det är liksom ett virvar av arter, men vi ska försöka summera egentligen, vad är forsdimmeskog? Jag sa boreal regnskog och massa olika namn, men vi går tillbaka till forsdimmeskog. Och för att få liksom en naturtyp, ett habitat, en miljö, så behöver man någon typ av process, en ekologisk process som är konstant under miljoner år, utan väldigt lång tid. Och det här är den viktigaste processen, forsdimma återkommande hela tiden. Men för att få en miljö så behöver du också arter som är miljön. Det vill säga det här enorma lavsamhället då med oerhört många arter. Och det tillsammans bildar en särskild skogstyp då. Och det är helt enkelt, i min bedömning, kanske Sveriges minsta skogstyp till areal egentligen. Den är så liten liksom. Så då har vi de här, och sen självklart då behöver du träd, en trädkontinuitet på platsen helt enkelt.
Ja, och vi kan ju se här, om vi har stått vända från det här fallet. Men om vi tittar mot det så ser man att det stiger liksom en forsdimme, ett forsdimmemoln där. Mm. Som kring en klippa på andra sidan forsen. Och där kan man tänka sig, eller du vet till och med, att där finns det sådana arter som gynnas av det här fuktiga klimatet.
Ja, där finns ju ännu mer som vi inte nämnt. Då kan vi gå in på mossor, det jag egentligen kan då. Och där sitter ju till exempel klippfrulania, en sydlig art som de andra arterna jag nämnde. Det här är ju egentligen någon typ av refug för sydliga arter som fanns här förr under värmetidsperioden. Och så har de kanske stannat kvar. Det är väl en viktig teori då. Och mycket, mycket mer.
Ja, forsdimmeskog alltså, forsdimmeäng, ja, har vi tittat på. Men nu har vi kommit upp i en lite annan miljö, lite rikare miljö. Kalkbetonad. Och vi har ju en del spännande växter här. Om vi vågar oss lite närmare stupet så har vi... Ja, vi sätter oss på knä här och tittar på en mossa som växer in till en fjällbjörk som... Ganska nyutslagna löv skulle jag säga.
Ja, det här är då en rödlistad mossa och det är ruggmossa.
Lite så här guldgul nästan.
Ja, mässingsglänsande guldaktig. Och det är en fjällart så att, och en allvarsart. Så att här sitter vi på en mix av miljöer då. Och det är väldigt, som vi sa, du nämnde rikt. Det vill säga det är kalkrikare här. Det här är någon typ av lerskifferkalk som sticker fram och ger oss ett lite nyare miljö som jag ska beskriva här nu.
Ja, för bakom din rygg har vi ju en växt som är förknippad med sån här rikare betesmarker kanske framförallt.
Ja, det kan vara fattigt också i och för sig, kattfot, magra marker. Men här är det, magerheten här kan väl vara kopplad till störningen återigen. Vi är på en liten brinken kant, så har vi återigen en, liksom en störningsprocess och, som ger den utrymme då.
Just det, och den tittar upp här, inte särskilt... ja, det är lätt att missa den. Men ska vi gå fortsätta lite bortåt här, även om det kanske brusar på från forsen. För att vi hade
Ja.
Och då kommer vi in på, vi har ju lite fjälltema eftersom vi är här, att vi har en dryashed. Det vill säga den här fjällsippan då, och den är ju en typisk rikare fjällmiljö då.
Och den har tittat upp här i några exemplar, jättevacker, lite sådär...
Stor?
Stor och gräddgul, eller gräddvita blad, ja. Och så...
Ja, kronbladen här.
Ja,
ja, och, men vi ser fortfarande då den här miljön då kring att det sitter andra här, så jag ska ge mig in på lavarna och mossorna också då. Att jag så nämnde alvar, så att här går det över då till några mossor och lava som behöver den här störda, rikare miljön. Och vi hade en av svavellavarna, jag tror det är den vanliga svavellaven, som är i den här lösa jorden i brytningen.
Och hur ser vi den nu eller?
Nej, vi ser inte den exakt nu, men om vi vänder oss ner eller vågar hoppa ner på en liten grej, utan vi vågar inte ut i de miljöerna.
Nej, det är, för det är, alltså två meter bakom oss störtar det ner här, ja. Mot den brusande forsen. Så vi håller oss här, men en svavelav, hur känner man en sån?
Ja, den är ju då, den har en viss typ av bål och är gul. Så det är en bållav som är lite större, och sen har den röda potesier ibland då. Och sitter på den här lösa jorden och binder den egentligen. Så den kräver den här lilla störningen då, att det bryts upp i kanterna.
Ja, det finns en del att titta på här.
Ja, vi hade ju mer här, att när vi var i med kattfoten så upptäckte vi också då att en annan liten rar historia som gärna växer med den söderut. Och det är ju låsbräken helt enkelt, månlåsbräken heter den.
Och
söderut i alla betesmarker, så det är ju egentligen, det är ju fjällarter som dratts ner genom det gamla jordbrukssamhället ner. Men det är här uppe de verkligen finns i stora förekomster, olika typer av fjällhedar då.
Ja, och den växer snyggt här bredvid några kattfot. På den här verkligen lågvuxna marken. Men vi har ju uppehållit oss ganska mycket den här forsdimmeskogen som finns kring Handelsforsen. Nu har vi kommit upp på fjällheden och tittar ut över det här landskapet som finns i västra Jämtland. Och det här är ju liksom miljöer och ett landskap som du är väldigt intresserad av. Vad är det som fascinerar dig så mycket med just det här landskapet?
Ja, har vi en timme till då? Nej, men det är just, forskningsskogen får representera en liten del av att hela västra Jämtland präglas också av en annan typ av dimma, andedräkt. Och det är Atlantens fuktiga sydvästvind som drar in här. Fjällkedjan öppnar sig nämligen här från Storsnasen och Blåhammaren hela vägen upp till Skäckefjället. Och då är det nära till Tröndelag. Så egentligen hela det här landskapet, hela västra Jämtland har en prägel av oceanitet, en fuktighet. Och Nordmörelaven är ett tydligt tecken på detta, och ett gammalt känt tecken att hela landskapet har en fuktighet. Och den här prägeln präglar alltså alla miljöer, från myrarna, speciella unika myrar, till skogslandskapet, till fjällen. Och... man kan ju kika upp här mot Storsnasen då, och ja. Gör man det och tar en stjärnkikare och har en god vilja som jag har, så kan man ju se en annan art, en mossa, som också har samma ekologi då som den här nordmörelaven, och det är klubbmossa.
Och den växer egentligen bara där uppe på fjälltopparna?
Ja, den kännedom vi har i Sverige just nu är att precis på toppen, så du måste verkligen toppestiga. Du får inte gå ner 100 meter från toppen, utan högst, högst upp.
Sist här naturvårdsbiologen Fredrik Larsson. Reporter Naturmorgons Jonathan Martinsson, och jag heter Lars Broström. Vi hörs.